Utbildningsradion.
Och inga kryddor är någonting om man inte gör så.
Du gnuggar dem mellan fingrarna här.
Ja.
Mm.
Man är tvungen att göra så.
Så då gör vi så när vi trampar ut i Ann-Marie Williamsons trädgård i Säby i Ramdala. Hon är husmor på Östersjöskolan i Karlskrona och har hemma vid en omfattande kryddträdgård där vi kliver omkring och nyper och gnuggar och tuggar på några av alla kryddväxterna. Oregano.
Och den blir underbar nu. Ett en älv kan man ha den som. Denna kommer från Sofierud, den här knykten, plantade 1965. Och just oregano är ju så populärt. Köttfärssåsen och kötträtten.
Rosmarin.
Den är väldigt stark. Mm. Och den får man ju passa sig för att förkrydda saker och ting med. Den förstärker lammsmaken. Så de som inte tycker om lamm ska inte ha den, de ska ha vinta.
Libbsticka.
Den är ju lite typ selleri. Alla buljonger och soppor och allting är den underbar.
Koriander.
Jag kan inte förnoga den. Fröna var ju så härliga så att jag sådde den för det. Och den luktar tycker jag vedervärdigt. Jag går omväg och en del tycker inte det alls. Jag tycker den luktar fruktansvärt illa. Tugga på bladet ska du känna en apelsinlukt. Och den passar till alla de här rätterna som är så moderna nu. Alla indiska och allting. De har ju massor med färska korianderblad.
Mejram.
Den är ju jättegod och den har man ju mest i ärtsoppa uppåt landet. Och här i Skåne har man timjan om jag fattar rätt. Ja, jag vet. Jag har använt båda delarna. Men jag kommer ju aldrig ihåg vilken landsända som har det ena och det andra. Jag tycker att ärtsoppa ska smaka ärtor. Det finns så många andra goda sätt till den här. Mejramen har man ju tallat kötträtt och gärna till lever. Det är ju inte modernt med lever och sånt. Det är inälsmat, men det är underbart gott med den här till skärkvaror.
Spansk körvel.
Du ska suga på skälken här.
Mm. Det smakar godis, det är lakrits.
Smakar lakrits, ja. Den här använder jag jättemycket. För det första på våren är den till nässelsoppan. Och sen är det alla laxrätter och fiskrätter har jag den. Och när man har körvel och dragon så tar man till såsen till laxen. Då blir det grön sås, såsvär.
Citronmeliss.
Och den känner ju nästan alla till. Det är som en liten nässla. Och det är ju klart att den är väl inte så stor krydda om du ska ha den i maträtten för att koka bort väldigt fort. Utan det är ju det att man garnerar med den och så. Men jag brukar förstärka. När jag har någonting med citron så tar jag med den. För då förstärker det. Och det ser också piffigt ut att det är lite grönt.
Fransk dragon.
Den måste man ha. För det är ju härlig. Den luktar inte speciellt. Ta lite försiktigt med bladet. För den är stark. Ta och tugga på bladet.
Det är smala, lite lansettliknande blad här. Som växer på stänglar.
Heter estragon. Tarragon. Och det står på vinägerflaskorna. När man har kryddat med det.
Kyndel.
Och här är en ettåring som jag alltid så och som är jättebra. Och jag begriper inte varför det aldrig står någonting om den i tidningar och böcker. Den är underbar att ha. Och den är rätt så stark. Så du får ta något blad. Vänta, ska du se. Kan du få här. Mm. Och den är underbar att lägga i morotsgrytan eller böngrytan eller när man kokar grönsaker. Det blir jättegott tycker jag i alla fall.
Är det det här att använda de här kryddväxterna i matlagningen som är det viktigaste för dig? Eller är det alla gamla kunskaper kring dem om vad de används till förut?
Ja, det är både och. Men visst, jag använder ju dem i matlagningen hela tiden.
Med oss här i ditt kryddland så har vi Ivar Vänster från Blekinge museum också. Och det Ann-Marie håller på med här, det har gamla traditioner.
Ja, det här med kryddträdgårdar och så. Det är väl trädgårdens ursprung egentligen. Att man har tagit till sig vissa växter som man på ett eller annat sätt vill favorisera. Och på det viset samla nära byn eller huset eller vad det nu kunde vara. På det viset kan man ju säga att det här är någonting som hör mänskligheten till. Så är det väl kryddträdgården. Vad vi mer exakt vet är ju att under medeltiden så driver man upp stora områden. Det är väl kanske specifikt en trädgård som är ordnad på det här viset. Men man har en växt och sen så har man den just som Ann-Marie sa här kring förstukvisten eller vid ingången av huset. De som först börjar systematisera det här, det är ju munkarna som nästan vetenskapligt delar in kryddträdgården. Och då har vi också en annan aspekt av det. Det är ju det här medicinaspekten av kryddträdgården. Alltså detta var det enda man kunde bota sjukdomar med. Förutom då det här traditionella med blodiglar och åderlåtning och sådär. Men det tillhör ju mer den dramatiska sidan av medicinen. Men just kryddträdgården, det var ju det där man plockade ut sina mediciner.
Och det var medicinen på den här tiden?
Ja, det var både och. Va? Jag tror inte alls att under medeltiden att man gjorde en tudelning däremellan. Utan man hade till exempel kryddor i maten som skulle underlätta matsmältningen. Och då får man ju säga, det är en medicinsk effekt av det hela. Att det sen finns mer speciella växter som är medicinhistoriska som vi inte ser i kryddträdgårdarna idag. Alla de här ganska kraftigt giftiga växterna, spikklubba, ålruna, digitalis och sådant. De håller man ju gärna utanför en kryddträdgård idag. Men på det viset så kan man säga att då får vi, under, jag skulle redan säga under 1200-talet, så får man såna här väldigt organiserade kryddträdgårdar. Omhängnade precis egentligen som vi har här med häckar eller murar eller små skyddade enheter, oftast kvadratiska, precis samma form som vi fortfarande har kvar. Så det är en väldigt lång tradition egentligen. Sen blir det ju en stor förändring under 1500-talet. Då börjar man att få ett nytt skrå i och med att vi håller på att byta religion, det gör vi ju inte riktigt. Va? Men munkväsendet egentligen upphör ju i Norden och i norra Europa. Och de som tar över den här funktionen, det är ju apotekarna. Och apotekarna driver upp medicinalträdgårdar. Och det gör de ju på ett helt annat sätt. Det är inte kryddor man odlar, utan det är väldigt systematiskt indelat. Lungörterna, och det kommer alla de här örterna som egentligen inte går att använda till någonting, utan ganska fria kombinationer. Dels då att de har en likhet med den kroppsdel man skulle bota. Och sen finns det då också det som var väldigt starkt giftigt som man såg gav en direkt effekt, även om inte patienten blev direkt friskare av det. Så han rörde ju på sig åtminstone, och sen att det kanske kunde påskynda sjukdomsförloppet, det är en annan sak. Va? Men just de här apotekarna, de drev upp stora trädgårdar. Det var förutsättning för att de skulle kunna ha ett apotek. Så en apotekare under 1500-1600-talet var lika mycket trädgårdsmästare som han var farmaceut.
Sen står myntorna lite överallt. Detta är grönmynta. Men de här går fram ungefär så här mycket varje år. Så när man ska sätta,
de sprider sig själva.
Har man en liten trädgård och vill ha myntor, då ska man ta en plastspann och ta ur båten på den. Och så sätta den där, så blir den kvar inne i spannen. Mm. Ja. Och den här är ju stark, den brukar jag bara alltid slå på sådär när jag går förbi, för den luktar gott. Detta är lammkryddan framför andra. Det är engelsmännens lammkrydda, grönmynta. Och detta är ju spärmynt. Pepparmyntan är nästan likadan som grönmyntan. Om ni tar dem så är de ju nästan lika. Men skälkarna skiljer sig att den är mycket mer lila. Mm. Fick du en sån så du kan lukta skillnaden? Ja, så egentligen skulle du ha en annan kvar. Detta är ju pepparmynt. Mm. Den här tar jag ju alltid med mig när man vet att många har ört till den för tiden. Så kan de få ett färskt och det blir grönt. Det är rätt så roligt faktiskt. Det blir grönt att ört till det. Och annars är det ju bara desserter egentligen, för man kan inte ha pepparmynta, tycker jag, till något annat. Det luktar lite polkagris eller tuggummi, ja, eller vad man vill. Tandkräm, säger någon. Och sen har jag ju äppelmyntan här nere. Och den tycker jag, plus att jag köpte några till, jag haft eau de cologne-mynta, men jag fick en ny rosenmynta. Akta här för plommonträd. Jag tog den i ögonen. Jo, här är äppelmyntan och det är ju faktiskt, den har fått kommit igång ganska bra som ni ser. Så att nu ska jag börja använda den lite mer. Det är ju en helt annan. Och likadant kryssmyntan har jag lite där borta, och den är ju också lite kryllig. Den som ni hör i folkvisorna, Hjärtans fröjd. Ut i vår hage, ja. Men denna äppelmyntan är rätt så härlig faktiskt. Passar till fläskkött och...
Varför kallas den äppelmynta?
Ja, den luktar faktiskt lite, eller smakar lite av äpple. Och det som är här, den håller på att gå ut. Jag har haft flera hobbar här. Och där borta, detta är temyntan. Den är ju, där är någon kvar. Det blir klart lila blommor och används till te.
Hur många myntasorter har du egentligen?
Ja,
det finns massor.
Och det kolonmyntan har stått där, den har gräsklipparen tatt. Och den har jag köpt en ny. Och sen kan man, om man vill räkna mynta, kalla oregano för kungsmynta. För det är ju många som gör det. Vi är väl en 6-7 sorter, men det finns ju jättemånga. Men jag är rädd att de ska blanda sig. Men här har jag något, ja just det.
Det är en favorit.
Ja.
Vad är det för något?
Pimpinellen som...
Rödtopp heter den också egentligen.
För att rensa dåligt vin.
Vin, ja. Om man har dåligt vin så ska man ha det här.
Ett dåligt glas med vitt vin får en helt annan arom och så. Med ett par, bara två blad räcker som rensar hela glaset.
Det var ju Bellman. Han drack mycket dåligt vin. Han sjöng ju vin.
Om pimpinella.
Ja, rött vin och pimpinella. Och det var ju den där. Så det finns som man kan ta av, så det räcker till några glas.
Ivar, vet man vad som har funnits av kanske större medicinal- eller krynträdgårdar i Blekinge tidigare?
Ja, dels så är ju Agerum, det är ju den stora. Men även en sån man som Aspengren, som de två generationerna Aspengren som var kronobagare på Stumholmen, Karlskrona. De var ju naturligtvis måna om att ha brödkryddor. Och Aspengren den äldre anlade nog en kryddträdgård. Gissningsvis med brödkryddor skulle man kunna tänka sig. Det var nog kummin och de där traditionella brödkryddorna. Men sonen som sen tog över efter fadern också blev kronobagare. Han drev ju upp den här till rent i Linnés anda. En mycket systematisk trädgård. Som nog blev mycket mer egentligen än en vanlig kryddträdgård. Utan det var nästan en vetenskaplig trädgård som låg... samma ställe där beklädnadsverkstan ligger idag. Och den var känd över hela landet, den här. Och han dog ganska ung, 37 år gammal, någonting sånt där, någon gång på 1830-talet. Och efter hans död så fick han flera växter uppkallade efter sig. Framförallt av de här professorerna i botanik, för de ärade Aspengren så pass mycket. Så det var väl en av de mest kända. Men där finns ju också den stora kryddträdgården ute i Siltorp. Som apotekare Brasch hade, som hade det stora apoteket i Karlskrona. Och det var ju som många apotekare, de var tvungna att hålla en egen stor medicinalträdgård. Och det var väl så att säga, det var direkt apoteksväxter då. Mm.
Och det var för att se till att man hade materialet till de mediciner som de här örterna utgjorde?
Ja, normalt sett så importerade man, kom man längre upp i landet, Sundsvall. Och där var ju många av de här växterna gick ju inte att driva fram där. Och de fick ju importera, och mycket av det kommer ju från de stora kryddodlingarna nere på Rügen, i Pommern, i Polen. Där man hade ett helt annat klimat och faktiskt mer storbruk kunde dra fram kryddväxter. Och då torkades de ju, och det var, ansågs som en nackdel att ha torkade växter. Det var det färska som var det viktiga. Och då hade man alltså, om man nu tar Siltorpsträdgården, där red man in varje dag med de här kryddorna som man då hade bruk för. Och mycket är naturligtvis magmedicin. Och det var ju det också som var eftertraktat. Därför att dels var ju kosten, den var ju ganska ensidig. Och så hade man ju massa infektionssjukdomar som spreds hela tiden. Och magmedicinerna, det var man faktiskt ganska duktig på. Däremot så mediciner mot pest och emot cancer och alla de här sjukdomarna som också fanns, det var ju tämligen verkningslöst. Kanske mycket mer smärtlindring, men även när det gäller smärtlindring och så var man ju ganska okunnig egentligen om hur det fungerade.
Det krävdes ju säkert oerhört mycket kunskaper ändå för att kunna använda de här örterna eller växterna på ett sätt som gjorde att de hade någon funktion. Men jag märker att det krävs ganska mycket kunskaper att använda alla de här kryddväxterna till matlagning också.
Ja, man måste pröva sig fram. Det finns regler för allt. Men jag menar, var och en kan prova sig fram. Och jag brukar rekommendera att man väljer ett par kryddor och provar till allt ett tag. Så ser man att det passade och det där passade inte, och då kan jag den här kryddan, jag lär mig den. Så började jag i alla fall. Jag köpte 3 kryddor på apoteket. Tyvärr har de ju inga kryddor längre. Men jag köpte 3 eller 4 kryddor där och då, sen lärde jag mig dem. Och det var ju de vanliga, om man säger det. Basilikan och salvian och oreganon och rosmarinen.
Det är ungefär som när man ska lära sig gå ut och plocka svamp i skogen. Ja. Att man börjar med några som man lär sig känna igen.
Man måste det, för att sen har man glömt om man blandar in för många sorter.
Vad är dina bästa råd till en nybörjare i kryddlandet?
Ja, det är att skaffa några perenner som kommer år från år utan att man behöver göra någonting. Och det kan vara citronmeliss och oregano som jag har här, som är väldigt enkla och bra. Salvia kan man skaffa sig om man tycker det är roligt att experimentera med det. Och myntan, men sätt den i en spann.
I en spann?
Ja, utan botten.
Så att den inte invaderar hela
trädgården. Ja, just det. Och sen tycker jag att man kan ju köpa i butikerna, men det är bättre med plantskolan för de är så hårt drivna i butikerna. Men man kan ju sätta dem plantera om dem i krukor i köksfönstret om man inte har kryddland på balkongen. Mm. Men prova gärna på, för det är jätteroligt och gott.